Vet ni vart manskapet har tagit vägen? Frågade den. Kraftig och på samma gång försvinnande övervann den vinden styrka och rycktes i samma ögonblick bort från Jukes. Jukes visste det inte. De hade alla varit på bryggan när orkanens fulla kraft träffade fartyget. Han hade ingen aning om vart de hade kravlat sig. Under rådande förhållanden fanns de ingenstans och man tänkte på att de i alla fall inte kunde göra någon som helst nytta. Men om någon anledning kände sig Jukes bekymrad över kaptenens önskan.
Just nu har jag framför mig ett bokomslag. Det är en bok som heter Journeys, Myths and the Age of Travel, Joseph Conrad's Era. Och det är ett segelfartyg på ett mystiskt blått hav. Man skymtar land någonstans i fjärran och en mås kanske det är som seglar där uppe i rymden. Boken handlar om författaren Joseph Conrad. Vad har då detta med Blekinge att göra? Jo, det är faktiskt så att här hölls i september 1997 en konferens på högskolan. Och den konferensen handlade om denna författare. Och denna konferens ledde fram till den boken som ska komma ut i dagarna. Karin Hansson, tillförordnad professor vid högskolan i Karlskrona-Ronneby, du är den som så att säga har ställt samman den här boken. Varför blev det en bok?
Först och främst därför att det var en mycket intressant och givande konferens. Vi var så glada att vi kunde samla ett internationellt gäng från så många länder från hela världen. Det var folk från Sydafrika, Taiwan, Japan, Kanada, Frankrike, Slovenien, Norge, alla möjliga länder. Och det här resulterade i ett antal föreläsningar som var mycket intressanta och inspirerande. Och nu har i boken ett urval av de här föreläsningarna. Som jag hoppas att den ska bli väl mottagen av alla konradianer.
Nej, just det. För det är alltså så att Joseph Conrad är internationellt berömd. Och det finns ett stort internationellt intresse för denna författare. Vi måste berätta lite om Joseph Conrad, tror jag.
Mm. Ja, egentligen är han på ett sätt världens mest kända författare. Om man går när det gäller kritiken, litteraturkritiken, så har det sagts mig att den lilla skriften, den lilla romanen Mörkrets hjärta, Heart of Darkness, är världens mest kommenterade text om man ser per ord. Den slår alltså både Bibeln och Hamlet och andra internationellt kända verk. Och det kanske inte är så väl känt i Sverige alltid att han är så stor. Det ges ut två tidskrifter som heter The Conradian och Conradiana. Och de har en fast läsekrets över hela världen. Det finns Conrad-museer, det finns Conrad-statyer, det finns hela konserter, konstutställningar och så vidare som helt är inspirerade av Conrads verk. Och då framförallt Mörkrets hjärta.
Joseph Conrad, det låter ju engelskt och han skrev sina romaner på engelska har jag förstått, men han kom från Polen.
Han kom från Polen, växte upp i Polen under svåra politiska, sociala, ekonomiska förhållanden. Och sen genom kanske en ödets nyck så hamnade han så småningom i den engelska handelsflottan och gjorde sin karriär där. Det här kan man förstå ledde till identitetskriser ibland. Han kände att han var delvis polack, han var delvis engelsman. Han hade problem med den där nationalitetskänslan. Han var språkligt otroligt begåvad och han kunde franska precis lika bra som han kunde engelska. Och i England så anser man att hans engelska det är bland det mest polerade, perfekta engelska som har skrivits.
Fantastiskt. Mm. Att man kan göra så. Men det krävs en speciell talang för det. Du nämnde det här med identitetsproblemen. Jag har förstått, nu har jag inte läst särskilt mycket av honom, men jag har förstått att han har ofta skildrat udda existenser. Han har också skildrat kolonialismen på något sätt. Och det är ju intressant, för att Polen var ju vid hans födelse på sätt och vis koloniserat av den ryska stormakten.
Mm.
Men han hamnade i ett land som var en kolonialmakt, nämligen England. Så han såg det liksom från båda håll på något sätt.
Ja, och där fick han också faktiskt rent psykiska problem med den här identiteten. Den Mörkrets hjärta handlar ju om kolonialismen. Den handlar om vad som hände i Kongo under Leopold den andres kolonialperioder.
Den belgiska kungen.
Den belgiska kungen, ja. Och Konrad gjorde själv i verkligheten den resa som han skildrar i Mörkrets hjärta. Och den gjorde ett så starkt intryck på honom, den resan, att han tappade så många av sina illusioner, vad den goda kolonialmakten gjorde, vad som hände också bland dem i den engelska kolonierna. Att han tog på sig skulden för detta, och när han kom hem till Europa igen gjorde han ett misslyckat självmordsförsök. Han orkade inte leva, tyckte han, med den kunskapen om vad kolonialismen innebar. Mm.
För de som då inte har läst Joseph Conrad, så är det mycket möjligt att de har mött hans verk i olika omtolkningar.
Mm.
Vi nämnde tidigare en film innan vi började intervjun, en film som heter Apocalypse Now.
Mm.
Och där hans färd upp för Kongofloden är omstöpt till Mekongfloden.
Ja,
är det väl,
det är Vietnam.
I Vietnam, ja, under, ja, Vietnamkriget. Och det är alltså den här historien om färden upp till den här galne kolonial mannen in i djungeln, Kurtz, ja, som försöker göra sig själv till gud där inne, långt borta i djungeln, utanför så att säga sin uppdragsgivares kontroll. Och jag tror att Mörkrets hjärta också har filmatiserats ännu senare.
Ja, och det finns flera filmversioner av den.
Så den finns alltså och har haft stor inverkan på andra författare och andra konstnärer under 1900-talet.
Mm. Det var väldigt tydligt under konferensen här också, så att i de här artiklarna i boken, där är det en del som handlar om hur Konrads verk direkt har inspirerat våra samtida författare. Till exempel kanadensiska moderna författare, hur de direkt bygger på Kurtz. Han fungerar som undertext i väldigt många moderna romaner också.
Ja, för att lyssnarna ska få ett begrepp, något lite begrepp om Joseph Conrad, så har vi plockat ut en bit ur Negen på Narcissus, heter den.
Det här är en dramatisk sjöskildring, spännande och våldsam på många sätt. Men när vi valde ut den här biten så är det mycket därför att den illustrerar något som är typiskt för Konrad. Att en samling sjömänniskor har varit med om någonting som binder dem samman å ena sidan, och gör att de har ett minne gemensamt som inte går att förmedla till andra. Och det leder till någon slags utanförskap, ensamhet, kanske illusionslöshet också. En händelse som kommer att dominera deras liv framöver. Sen är det också skillnaden mellan havets folk och storstadens folk som kommer fram i den här berättelsen på ett ganska typiskt sätt, tycker jag.
Jag lösgjorde mig milt från honom. Belfasts gråtanfall slutade vanligen med slagsmål, och jag hade inte lust att bli den som fick lida mest för hans otröstliga sorg. Dessutom stod två storväxta poliser i närheten och såg på oss med ogillande och omutliga blickar. Hej så länge, sa jag, och fortsatte ensam. Men vid gathörnet stannade jag för att kasta en sista blick på Narcissus besättning. De vaggade fram obeslutsamma och högljudda på de breda stenplattorna utanför myntverket. De var på väg till Svarta hästen där män i pälsmössor med brutala ansikten ur förnissade kaggar skänker ut illusionen av styrka, glädje, lycka. Illusionen av prakt och livets poesi till avmönstrade besättningar från sydgående fartyg. Långt bortifrån såg jag dem resonera med muntra ögon och klumpiga gester, medan dånet från livets hav oavbrutet och obeaktat dundrade i deras öron. Och medan de vaggade fram där borta på de vita stenarna omgivna av människors bråska och larm, föreföll de mig som varelser av ett annat slag. Vilsekomna, ensamma, glömda och dömda. De var som skeppsbrutna. Som oförvägna och glada skeppsbrutna, som galna skeppsbrutna som under stormen förlustade sig på en hal klippas osäkra avsats. Stadens dån liknade dånet från brytande sjöar, skoningslösa och starka, högröstade och ondskefulla. Men ovanför våra huvuden skingrades molnen. En flod av solsken strömmade ut för de smutsiga husens väggar. Den mörka samlingen sjömän drev ut i solskenet. Till vänster om de suckade träden i Towerträdgården. Towerns glimmande stenar tycktes röra sig i ljusspelet som om de plötsligt mindes det förflutna stora fröjder och sorger. Dessa möns stridande urbilder. Rekryteringspatruller, myteristiska rop, kvinnors klagan på flodstranden och triumftjut som välkomnade segrar. Himlens solsken föll som en nådegåva på jordens smuts, på de minnesgoda, stumma stenarna, på snikenhet, själviskhet, på glömda människors oroliga ansikten. Och till höger om den mörka gruppen framträdde ett ögonblick myntverkets fasad, renad av ljusströmmen, bländande och vit som fasaden till ett marmorpalats i en saga. Narcissus män drev utom synhåll. Jag återsåg dem aldrig. Havet tog några, ångbåtarna tog andra. Jordens kyrkogårdar kommer att redogöra för de övriga. Singleton har utan tvivel tagit med sig sin långa förteckning över trofast arbete ner i ett gästvänligt havs fridfulla djup. Och Donken, som under hela sitt liv aldrig hade utfört ett hedligt dagsverke, förtjänar utan tvivel sitt uppehälle på att med vidrig vältalighet hålla föredrag om arbetarens rätt att leva. Vare det så, låt jorden få sitt och havet sitt. En förlorad skeppskamrat är liksom varje annan människa borta för alltid. Och jag återsåg aldrig någon av dem. Men då och då rusar minnenas svårflöde med fart upp för de nio krökarnas mörka flod. Då glider på den ödsliga strömmens vatten ett fartyg. Ett skuggfartyg bemannat med en skuggbesättning. De driver förbi och gör ett skugganrop. Har inte vi tillsammans på det eviga havet pressat fram en mening ur våra syndfulla liv? Farväl, bröder. Ni var en god besättning. Lika god som någon annan som någonsin under vilda skrik har fattat tag i ett tungt märssegel slående duk eller svängande till väders osynliga i natten har gett en västlig kuling tillbaka tjut för tjut.
Jag sitter här och talar med Karin Hansson, tillförordnad professor vid högskolan Karlskrona-Ronneby. Och det här är ju en högskola som normalt är känd för teknik, för IT. Och därför så kanske man blir förvånad över att höra att en sån här humaniora-konferens om en författare som Joseph Conrad har hållits här. Men det finns alltså en livaktig humaniora-avdelning här.
Ja, vi har vuxit ganska bra. När jag kom hit, när högskolan var alldeles ny, då hade jag en halvtidstjänst och var ensam på humaniora. Och nu är vi är 8 stycken bara i engelska. Mm-hmm. Och sen har vi då både svenska och litteraturvetenskap och historia och tyska och europakunskap och så vidare. Så att vi ska finnas och vi ska komplettera varandra. Det blir för tråkigt annars.
Joseph Conrad, passar det bra in i den här?
Ja, ja, den specialisering vi har fått en, tilldelat oss en professur i engelska med litterär inriktning. Och den inriktningen ska vara mot postkolonial och amerikansk litteratur. Och det är vi ensamma om i landet. Och där passar Konrad som en utgångspunkt väldigt bra. Vi har ett forskningsprojekt som heter Past Empire, bortom imperiet. Och det var en av anledningarna att vi anordnade den här Konrad-konferensen, att han är en så bra bas när man ska diskutera imperiebyggande och kolonialism.
Vad väntar du dig av detta att ni nu ger ut en bok med utgångspunkt från den konferens om författaren Joseph Conrad som hölls här? Den kommer alltså nu i dagarna. Kommer den liksom att sälja i tusentals exemplar? Vad kommer att hända?
Ja, det vet jag inte om man vågar hoppas på. Men däremot så är det redan klart att vi i viss mån har placerats på kartan. Strax efter så fick jag en inbjudan att föreläsa i Sydafrika. Och det var en direkt följd av den här konferensen. Och det fortsätter att komma inbjudningar och förfrågningar om Konrad. Och mail från hela världen och sådär. Så att vi har placerats på Konrad-kartan.
Du måste berätta om den här resan till Sydafrika.
Ja, det var mycket intressant att få vara med om den. Det var 100-årsjubileet av Mörkrets hjärta som man ville manifestera. Och det var en mycket stor konferens. Det var den första internationella konferens som anordnades efter apartheidperioden. Så att vi kände historiens vingslag, vi som var med. Och vi talade om Mörkrets hjärta varenda dag från morgon till kväll.
Det säger någonting om den romanens
ja, det gör det verkligen.
Storhet. Och ändå är det alltså en ganska kort klassiker.
Ja, det är 40-45 sidor bara. Och tillgänglig för alla på det sättet. Men den har en sånt djup. Och den ger möjligheter till så många tolkningar och jämförelser. Så att det är när vi skildes åt efter den konferensen kunde vi konstatera att det var inte uttömt ämnet på något sätt. Det kommer många fler.